En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hello out there, we're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is
hallå, the good hallå, old hallå, 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 hallå.
Yes, hallå, hallå och woof woof. Och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Onskan Ekeliv. Ja. Som vi hörde där från sin utpost i Örby utanför Stockholm.
Ja.
Och mig då, Per Bjurman i New York City. Vi ska nu spela in vårt 520:e avsnitt, va?
Det stämmer.
Det är ju en liten fin siffra.
Ja, det har redan gått 20 avsnitt sedan vi snackade med Henke Lundqvist i avsnitt 500. Det går undan. Vi,
ja.
Det blir 600 snart.
Ja. Ja. Jaha, hur står det till i Örby-trakten, alltså bortåt Älvsjö, och för folk som inte vet då, det är Älvsjö till. Liksom. Vad säger man? Är det söder eller väster om Stockholm eller vad är det för något?
Det är ganska rakt söder.
Ja.
Ja. Jag tycker dock Älvsjö låter lite som Älvsjö, att man kommer från Norrland eller något sånt där. Men det är Stockholm, det är inte långt, det är bara 10 minuter med pendeln in till centralen, vet du.
I Dalarna har vi Älvdalen.
Ja, exakt, det är lite samma.
Får höra dig säga Älvdalen.
Älvdalen.
Ja, ja. Ja, men hur har ni det där ute då?
Ja, nej, det är väl inte så mycket att skryta om. Det är lite regnigt och lite blåsigt och mycket höstlöv här som behöver krattas upp och så vidare. Men,
gör du det? Krattar du löv?
Ja, jag är lite dålig på det. Här i föreningen är jag dålig på det. Jag hjälper min farsa däremot. Min 79-åriga farsa får hjälp av sin son att kratta löv. Så,
ja, det är inte mer än rätt.
Nej.
Du är ung och pigg.
Ja. Ja.
Ja, här i New York har det då blivit svinaktigt kallt plötsligt.
Oj.
Väldigt hastigt. I förrgår och igår, halva dagen igår, så regnade det. Mm. Och sen när det slutade regna, då föll temperaturen som ett Calgary Flames genom tabellen.
Oj.
Och nu är det faktiskt riktigt, jag tror det är 3 plusgrader, men det blåser också, så det känns för jävla kallt.
Ja, det är ju nästan värre än Älvsjö skulle jag säga.
Ja, väldigt konstigt. Men jag tänkte just på det att det är 3 plusgrader. Sen när det har varit minus 20, då tycker man 3 plusgrader är fantastiskt. Vad skönt det är ute idag.
Ja, ja.
Men just nu känns det bistert.
Ja.
Men det gör inte mig så mycket, därför att hockeyn vi håller på med, NHL-hockeyn värmer ju desto mer.
Det gör den definitivt.
Jag har ju nu slagit fast att det här är nog faktiskt den roligaste, mest fascinerande, exalterande säsongstarten under mina drygt 20 år här borta.
Ja, det är inte små ord. Jag har läst dem i skrift också. I krönikan du skrev i tidningen häromdagen.
Ja, ja. Och framförallt är den ju alltså ljusår bättre än fjolårets hela säsong. Jag vet inte, om du kommer ihåg, jag klagade rätt mycket i slutet av förra säsongen om att det hade varit en ganska beige grundserie. Där allt var avgjort, kändes det som, väldigt tidigt. Det var ungefär samma jävla tråklag som huserade ovanför strecken. De största profilerna hade, med något undantag, påtagliga mellanår.
Ja.
Och få nya unga stjärnskott utmärkte sig. Alltså. Nu är det precis tvärtom. Det här är ju liksom status quo, är brutet. Disruptors tar över. Man sitter här med stora ögon varje kväll och tittar på alltså vilken show. Det är som att ha en helt ny liga i IMAX-format.
Ja, det har du faktiskt rätt i. Alltså, vare sig man kollar i själva tabellen eller poängligan till exempel, så är det ju inte riktigt samma namn som man är van vid. Utan, jag menar, vi har Chicago plötsligt på slutspelsplats nu. Vi måste ju prata lite mer om dem än vad vi har gjort.
Det ska vi. De är trea i centrum.
Ja, vi har detta Anaheim som vi tjatar om. De leder fortfarande Pacific. Vi har Montreal i topp i Atlantic till exempel.
Ja, och ja, det är tidigt och så här. Men det här är något annat än vad det brukar vara. Det är liksom inga one hit wonder, känns det som, utan de vinner ju jämna matcher mot de som ska vara de bästa lagen. Det hör ju till saken också att det är så otroligt jämnt hela tiden.
Ja, ja. Ja, den här uddamålskoefficienten som vi pratade om förra veckan, den har väl snarare förstärkts än klingat av, skulle jag vilja påstå.
NHL är disrupted, känns det som typ tidningsbranschen när internet kom.
Ja, det är en sån revolution.
Och sen är det som sagt att det är så många kids som har fått såna otroliga, vi har ju vetat att de har varit bra, men de har fått såna eftertryckliga genombrott nu. Mm. Det är bara att titta på toppen av poängligan. Ja, vi har Nathan MacKinnon i topp och han har ju varit helt otrolig på slutet. Mm. Men bakom honom jagar Leo Carlson, Connor Bedard och Macklin Celebrini. Det är Nathan and the kids.
Ja, det är faktiskt helt otroligt. Och så då Matthew Schaefer som inte bara är i Calder-diskussionen utan nästan i Norris-diskussionen direkt. 18 år gammal. Det är så många kids som sticker ut.
Jag är omgång efter omgång, så inför omgångarna så är jag exalterad på ett sätt som jag tror jag bara var i slutspelet i fjol.
Ja, faktiskt. Och målskyttet har gått upp igen nu efter att ha gått ner lite grann förra säsongen. Nu är det upp igen. Så att det är mycket positivt. Och så alla de här, som sagt, väldigt jämna matcherna. Vi fick ju ett undantag här i helgen, det kommer vi också in på. 1-9 mellan Edmonton och Colorado. Men annars är det väldigt jämnt. Oförutsägbart.
Ja, prisa Gud. Det här var precis vad NHL behövde, den här starten. Alltså, det känns som vi står mitt i ett paradigmskifte, både vad gäller lagen och divisionerna och konferenserna och spelarna. Just att en ny generation, de tar inte över i år, men de har placerat sig på samma planet som McDavid och MacKinnon och ger oss en glimt av hur det kommer att se ut i framtiden. Ja. Det är också att få en bild av att om det är de här som ska liksom sätta tonen i framtiden, Carlson och Celebrini, och sen är det, de har ju många bakom sig som också är liksom Lane Hudson och Demidov och Seneke och allt vad de heter.
Ja, ja.
Snuggerud. Då är det ju liksom man får en vision av att det blir ett paradigmskifte även hockeymässigt, att the Sam Bennetts of the world kommer inte att dominera om några år, det kommer ju de här att göra. Så känns det just nu i alla fall.
Ja, precis. Ja, vi får se hur vi resonerar där i vår, när kanske Sam Bennett-typer kommer igång igen. Men apropå Sam Bennett just, alltså, jag undrar hur Kanadas landslagsledning tänker inför deras otroligt konkurrenskraftiga uttagning. Om en sån spelare ska premieras trots att han har haft väldigt svag höst, när sådana som Celebrini och Bedard knackar på dörren. Liksom.
De hade, Team Canadas ledning hade ett 9 timmar långt möte i Toronto igår, måndags. Och då lär ju det ha diskuterats ganska ingående. För mig är det helt givet att Matthew Schaefer, Macklin Celebrini och Connor Bedard ska vara med i det laget. De är tråkiga, de är gubbjävlar om de inte tar ut dem. De är Tortorella med USA.
Ja, just det. 2016 Tortorella. Ja. Celebrini och Bedard har gjort 20 poäng mer än Sam Bennett hittills på en månad av NHLs grundserie.
Ja, jag vet inte om det är på Sam Bennetts bekostnad.
Nej.
De ska vara med. Men de ska vara med.
Ja, det var ju sådana som Travis Konecny och Anthony Cirelli till exempel som kom med senast. Vi får se hur de tänker kring lagbygget där.
Ja, de vill ju också såklart bygga ett lag.
Ja.
Det handlar inte bara om att ta ut de bästa spelarna och sen låta dem spela. Man måste ju, även Kanada måste bygga ett lag.
Exakt, så som jag resonerar kring Sveriges lag också som vi ska ta ut här relativt snart. Så kanske det kommer märkas också.
Det har ju varit några gånger. Dock, de har en sån kvalitet som till exempel när de vann i Vancouver, när de vann i Sochi, att superstars som vanligen bara är poängmaskiner accepterade andra roller och visade sig väldigt bra i dem också.
Ja, jo, precis. Det är väl
Rick Nash som grinder.
Just det. Ja. Jamie Benn kanske man kan tänka sig så, men han kommer att vara extremt bra 2014 till exempel också, längre ner i hierarkin.
Ja. Ja. Men så att det är grundtonen när vi sätter igång det här 520-avsnittet, det är väldigt positiv och god.
Ja, precis. Per Bjurman som alltså varit där borta hela löntagsserien säger att det här är den bästa säsongen han har upplevt. Säsongstarten.
Säsongstarten. Jag ska inte springa.
Nej, nu får vi lugna ner oss lite grann.
Keep your shirt on.
Ja, den är på. Jag sitter inte här bara Uber och än.
Ja. Nej, men vi har ju... Just för att det händer så mycket och är så kul så finns det väldigt mycket att sätta tänderna i en podd som den här. Vi har gott om ämnen och vi ska gå igenom, beta av dem ett efter en. Jag skulle vilja börja med att jag var på match igår kväll på Garden och fick för första gången sen Moses gick i shorts se New York Rangers vinna en hemmamatch. Det var ett mirakel.
Ja, det känns ju nästan så utifrån att de knappt ens gjort mål på hemmaplan den här säsongen hittills. Men det blev ju faktiskt 6 stycken till och med.
Ja, lättnaden efteråt var verkligen påtaglig. Det kändes som en patient hade tillfrisknat efter svår tids sjukdom. Ja. Mika låg väldigt brett. De har inte kunnat sticka under stol med att det här har varit jävligt jobbigt. De alltså förlorade 7 raka hemmamatcher och var nollade i 5 av dem. Det första laget i ligan att vinna 7 bortamatcher innan de hade vunnit sin första hemmamatch. Vilket är en väldigt konstig... Det är ju befängt, absurd.
Ja, verkligen. Och så liksom sent i den här förlustsviten på hemmaplan, då ställs de mot New York Islanders, ska få lite upprättelse till slut, men då blir det 0-5 liksom.
Ja.
Det har varit såna enorma käftsmällar.
Ja, de har pratat om det här är att det har varit så mentalt, att det har spärrar och så. Mm. Men då kom islossningen imorgon och grejen är att så fort det händer så känns det som att den här storyn är över. Liksom, att du behöver inte tänka på det här, att de inte har vunnit alls på hemmaplan.
Ja, och så är det viktigt.
De kan ju fortsätta vara ett dåligt hemmalag, men det kommer inte vara lika liksom braskande rubriker om att de inte har vunnit överhuvudtaget.
Nej, precis. Som Panarin som vi gnällde på här om veckan gjorde 2 mål till exempel. Så det känns som att det var lite islossning här och var.
Men det ska ju då också påpekas att Nashville nog faktiskt är det svagaste motstånd de har haft under den här månaden på Garden.
Ja.
De var en besvikelse måste jag säga. De är ju i behov av poäng också och lyckades inte samla sig till mycket till insats alltså. Kanske beroende på de, direkt efter matchen flög de till Stockholm där de nu befinner sig. De tog sitt eget plan över Atlanten.
Ja, och inte ingen rast och ingen ro i Stockholm heller, utan direkt ut till Avicii Arena och möta pressen, vet du.
Ja, så det var så.
Ja.
Ja. Ja, så kanske fanns det något i det då. Men ja, jag hypade ju Nashville på förhand, men de kändes uddlösa, de kändes... Det var några som försökte, Filip försökte ju och den här unge Wood gjorde hattrick.
Han gjorde ju hattrick alltså, Matthew Wood, ja. Mm. Ja. Det är väl skönt för dem att få igång en lite ny generation förhoppningsvis.
Ja, men jag känner som ett otymplig klump till lag. Oroväckande och Saros var ingen bra.
65 insläppta mål hittills, det är mest i NHL, Nashville Predators. Ja. Ja, det börjar faktiskt surras lite grann, inte sådär jätteheta rykten än, utan lite mer löst surr på sociala medier snarare än insiders som Elliot Friedman och Pierre Lebrun och sådär. Men att Barrett Trotz tog ordet rebuild i sin mun förra säsongen, när det gick lite trögt. Ja, alltså ska de trada en sån som O'Reilly? Eller ska de lyckas trada Stamkos? Ska de börja liksom blicka lite åt det hållet? Nu är ju Josi långtidsskadad igen och det hjälper ju inte heller.
Nej.
För att känns inte som att det blir något jättelyft den här säsongen heller. Vi får se om Stockholmsresan kan bli ett litet, en liten reboot för dem då.
Det händer ju ofta med lag som åker över, att de bondar på ett sätt som de inte har gjort förut.
Ja, ska de inte boka någon konsert och ställa in den då? Det brukar ju vara ett succékoncept för Nashville här i Stockholm.
Men Barry Trotz har ju skuld i det här själv. Det är framförallt du som har undersökt det och det börjar ju mer och mer bli bevisat att det är för många skinkor på djurbefen där med Marcus och Stamkos och Forsberg som alla vill göra samma sak och är samma slags lirare.
Exakt, Forsberg leder i alla fall interna poängligan, men Stamkos gnällde vi på mycket förra veckan och han får ju ta mest skit. Men en sån som Marcus, alltså MVP i slutspelet 2023 med Vegas, 4 mål hittills, 6 poäng. Det duger inte, det duger inte.
Nej. Nej, ni får ta hand om dem i Stockholm.
Ja, det kanske.
Vi hade ju Pittsburgh här i helgen också, så vi hade 2 send-offs innan de tog sig över oceanen för att komma och äta toastskagens och köttbullar och frisk med löksås och pyttipanna i.
Just det.
Framförallt det är de svenska spelarna pratat.
Ja,
och fika bröd och svensk godis och så.
Just det.
Men ta hand om det. Ja, Pittsburgh har ju väldigt mycket skador tyvärr. Så de har ju Raquel och Hollander åkte på en otrolig oturlig blodpropp här, så han kan inte ens åka med till Sverige.
Nej, nej, precis.
Och dessutom den här Brousseau är skadad nu. Vad heter han? Den unge?
McGroarty.
Ja. Och ändå står de upp rätt bra liksom. Och det kommer ju ändå vara en stor sak för Stockholm att få se Crosby och Malkin. Så de är fortfarande ikoner och gudar och de är i väldigt bra form.
Exakt. Jag är imponerad av Pittsburgh Även om det har blivit kanske lite mer förlust där på slutet och skadeproblematik som sagt. Och så, ja, det ser rätt bra ut och när jag kollar på mina underliggande siffror så ligger de bra till också. Det är liksom inte att det har studsat deras väg utan de har förtjänat de här segrarna också. De har spelat bra hittills.
Ja, Musen är en bra coach helt uppenbart.
Det är verkligen
så. Gilla honom som fan också.
Ja.
När jag såg dem då fick de ju stryk till slut mot New Jersey.
Mm.
Och träffade Erik efteråt och han var ju väldigt bra den matchen också. Ja, idag var jag bra, sa han själv.
Ja.
Och hela laget var bra, men hade svårt att skapa tillräckligt bra chanser, det var vad de sa. Men som helhet så var det bra. Och det känns som att det är så, även efter en sån förlust så är det liksom rätt så positivt ändå. De känner att de är på rätt väg.
Ja, men det känns som de andas ny luft där med Muse i omklädningsrummet. Att det har blivit verkligen en ny start för hela klubben. Liksom.
Ja. Han har ju tydligen, han är väldigt mycket players coach. Noga är en hockeynörd av Guds nåde. Det pratas ju jämt om att han är där liksom i 6 på morgonen och förbereder varje träning och så. Men samtidigt så ger han dem väldigt stort ansvar och har sagt saker som att jag är inte ute på isen, det är ni som får bestämma hur ni ska göra med puck.
Ja. Ja, men bra scoutat uppenbarligen av Kyle Dubas.
Ja. 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 Och ni som ska se dem ha så kul. Alltså. Jag tror att det kan bli en väldigt trevlig helg där. Och att framförallt Pittsburgh kommer att imponera på er.
Ja, precis.
Ja, hoppas de får mycket svensk husmanskost som svenskarna i lagen har sett fram emot så väldigt.
Ja, exakt. Ja, det kommer säkert bli några sådana klassiker och amerikaner som spottar ut djungelvrål och så vidare.
Ja. Ja. Ett annat ämne jag vill klara av på en gång så har jag gjort och jag säger hail Leo Carlsson.
Ja, så alltså, vi kan ju inte sluta prata om honom alltså. Det förstärks ju för varje vecka, för varje match.
Ja, nu är det så här helt klart att det här är det största svenska genombrottet sedan Elias Pettersson och hans start med Vancouver hösten 2018.
Calder-säsongen.
Ja, vi har inte sett en svensk spela hockey på det här viset med de här framgångarna och lyst på det här sättet sedan dess. Mm. Inte en forward.
Nej. Nej, han...
Han gör braksuccé.
Han gör braksuccé. Dels poängmässigt får man ju säga. Alltså, han är alltså 2:a i NHLs poängliga just nu med 25 poäng på, vad är det, 14-15 matcher.
Ja.
Och alltså, det är ju inte vilka mål som helst heller. Alltså, det är ju rena highlight reels alltså.
Ja.
Mot Vegas till exempel, han bara tar pucken, stormar in mot kassen och drar en backen upp i krysset. Liksom.
Alltså det där dygnet, så åker de till Vegas, vinner där och han gör 2 mål, spelar fram till avgörandet.
Ja.
Sen är det back to back, hemma mot Winnipeg. Ja. Inte precis något skitlag. Och det händer igen, de vinner på nytt och Leo gör 2 mål igen. Ja. Helt obekymrad över att de har spelat ett dygn tidigare en stenhård match mot Vegas.
Ja.
Och vinner då sin 7:e raka.
Ja, 7:e raka. Ja, de är...
Och inte mot skitlag precis.
Nej, det var väl lite kritik i början, kommer ihåg att de hade ganska lätt schema, men de har ändå slagit Florida regerande mästarna 2 gånger nu och de slår Vegas och Winnipeg in back-to-back liksom.
Ja.
Ja.
Och Leo, alltså han har ju sånt självförtroende och verkar bara ha så jävla kul. Det är obekymrad figur.
Ja, ja, han är precis. Han det är ett enormt smil varje gång man ser han nu.
Ja, jag såg ett fantastiskt klipp från båset. Det var så här, det var väl Quenneville som var uppmickad.
Ja.
Och Leo hade slagit en fantastisk målgivande passning och Q kommer liksom, Leo, that was the pass of the year. Och Leo tyckte, yeah, that was pretty good. Var med Q började gapskratta och gå till sin assistent. You heard what Leo said?
Ja.
Inte så här, tack.
Nej, exakt. Nej, men han verkar ju trivas i Quenvilles spelsystem också, precis som alla andra unga stjärnor. Han låter dem ju verkligen spela ut.
Ja.
Det är ju helt annat mot Cronin. Mycket mer...
Ja, totalt.
Mycket friare tyglar och ändå ramare. Liksom.
Jag fick tag i honom här till slut och sa han, ja, vi har väldigt, väldigt bra coacher. Vi unga spelare har tagit stora steg framåt.
Jay Woodcroft som offensivt ansvar också får vi hylla. Din gamla favorit som kom till.
Ja, just det.
Apropå Leo så läste han en intressant intervju med honom som gjordes inför säsongen faktiskt, där han pratade om att han kom in i den här säsongen med bra självförtroende efter att ha avslutat den förra så bra, vilket vi var inne på. Han gjorde ju en poäng per match faktiskt i våras då efter Four Nations. Och så har vi pratat mycket om den där matchen han gjorde mot USA i Four Nations när han fick hoppa in till slut och spela en match och gjorde bra ifrån sig när Tre Kronor vann. Han sa om den matchen att det liksom var karriärsändrande för honom faktiskt, den matchen, att han kände det då liksom. För det, han sa ju det, att det är den snabbaste matchen han någonsin har spelat.
Ja.
Massor med stjärnor på isen liksom. Men han kände faktiskt att han hängde med. Och det gjorde han ju verkligen, han stack ut i den matchen. När han kom tillbaka till NHL sen, då kände att här är ju lägre tempo. Jag behärskade ju faktiskt tempot i den snabbaste matchen jag spelat. Det är ju inte så jobbigt tempo i en lugnt match i NHL. Jag kan ju ta för mig mer, jag kan ju faktiskt spela hockey på den här nivån. Och ja, sen dess så har han ju liksom öst in poäng. Redan i våras och framförallt nu i höst.
Ja. Ja, för, så intressant. Och ja, vad gäller landslaget så nu är det ju, diskussionen är ju över. Han är given första center i Tikrona i OS. Frågan är bara vilka han ska på sina kanter.
Ja, vilka ska man para ihop med? Han har enorm kemi nu med Kreider och Terry.
Ja.
Kan man hitta något liknande i Tikrona? Jag vet inte.
Nyllet, han är inte tillräckligt gammal.
Exakt, just det. Ja, nej, men Nyllet...
Nyllet känns väl som en kant där. Och sen är det väl Filip eller Bratt eller jag vet inte.
Ja, eller Kempe som har lite tyngd också.
Ja, Kempe. Men det har ju Leo med.
Ja, precis. Ja, verkligen. Ja, nej, men en annan intressant... Apropå tyngd ju, som jag vill nämna också med Leo Karlsson. Det är att jag kommer ihåg att inför förra säsongen när vi gjorde preview på Anaheim så pratade vi om att Leo Karlsson hade gått upp 7 kilo den sommaren. Mm. För att bli ännu tyngre, ännu mer muskler liksom i och växa in i NHL-kostymen. Och när man går upp så mycket över en sommar och ska in i NHL, då kan jag förstå att det kanske är lite svårt att anpassa sig efter den nya kroppen som det nästan blir. Men nu har det ju gått så pass lång tid, han har ju vant sig, han har ju fått spela så många matcher med den nya fysiken. Så att nu är det inget konstigt längre, det är hans tredje säsong redan i NHL. Mm. Så han har ju verkligen akklimatiserat sig och han, som du ser i alla intervjuer och så vidare, han är helt avslappnad nu, han har ju, ja, tror ju verkligen på sig själv. Liksom.
Ja, han är som en bekant som känner honom väl sa, han är ett naturbarn.
Ja, underbart.
Han blir liksom inte för kaxig, men han blir inte heller för förödmjuk, han bara är.
Ja, optimala balansen.
Ja, ja. Ja, fantastiskt, det hör ju också till att det här har varit så kul. Och ikväll då, när vi har gjort det här, då är det ju faktiskt en hel tidig seriefinal i Denver. Colorado som ligger etta i tabellen går upp mot Anaheim som ligger tvåa i tabellen, sammanlagda tabellen. Det är ju en kanonmatch.
Det är verkligen en kanonmatch. Oj, oj, vad spännande det ska bli att se Anaheim stå sig mot självaste Colorado. Alltså.
Ja, först har vi Boston-Toronto som en liten uppvärmning och sen ska... Oh, jävlar vad kul!
Ja.
Mm. Jag ska gå ut och handla, ladda upp med grejer här.
Ja, det måste du faktiskt göra. Det är på den nivån.
Ja, ja, vi går vidare då. Och som sagt, vi kan ta en titt på Chicago då till exempel. Som vi fick skäll av någon på sociala medier för att vi tjatade så mycket om San Jose, tyckte det här Blackhawks-fanet. Och han såg fram emot att jag skulle behöva pudla om Jeff Blashill.
Ja, just det.
Och det gör jag så gärna. Jag vill påstå att jag inte har sågat Blashill. Jag har konstaterat att det var ingen succé i Detroit. Och det var det då verkligen inte. Men att... Förhoppningsvis hade han dragit fina lärdomar av att jobba med John Cooper i Tampa. Och det verkar han ha gjort. För att det här Chicago-laget spelar ju verkligen enastående. Och som sagt, de är trea i Central som ska vara vårt tuffaste getingbo.
Ja, precis. Och inför den här podden har de 3 raka segrar. Ganska klara segrar får man säga också. Alla på bortaplan dessutom. 5-2 mot Vancouver. 4-0 mot ett Calgary som nästan alla slår visserligen nu. Och så 5-1 mot Detroit.
Ja. Ja, och det är imponerande på flera sätt. Därför att Connor Bedard är ju en Tivoli-attraktion. Liksom. Han är ju och är i toppen av poängligan där med McKinnon och Leo och Celebrini och McDavid.
Mm.
Men det som tycker jag står ut ännu mer är att spelare som man kanske inte har... Som man har tyckt, ja, de är liksom, har varit bra emellanåt men är middle of the road ändå, va?
Mm.
De är jättebra nu. Då tänker jag framförallt på Tyler Bertuzzi, Teuvo Teräväinen, Burra och Mikael.
Ja, den typen av spelare som har varit lite cast-offs, vad säger man, lite från andra klubbar liksom, som har hamnat i Chicago lite för att de inte hade plats någon annanstans nästan. Alltså, Burakovsky har ju placerats med Bedard ända sedan kampen liksom. Det var ju utstuderat att han skulle bli Bedards nya lekkamrat. Och visst, jag tror väl att den här utvecklingen för Bedard mest beror på honom själv. Men han har aldrig haft så bra varken poängsiffror eller underliggande siffror någonsin med någon kedjekamrat som han har haft med André Burakovsky. De har ju varit oskiljaktiga hittills.
Ja, jag tror att Burakovsky eller André passar honom väldigt bra. För André är ju väldigt bra på att ta pucken och hålla den och köra upp i uppspel. Ja. Det är ju en av hans styrkor. Han sa själv när jag pratade med honom för några veckor sedan här, att det är väl tanken att Bedard inte ska behöva göra allt själv som det kanske har varit tidigare. Att han måste föra upp pucken och sen avsluta också. Nu kan jag hjälpa till med att och hålla i pucken och så ser han till att hamna på ytor och så ger jag den till honom.
Ja, man har sett många sådana typer av mål. Det har varit mycket kontringsmål tycker jag av den första kedjan. Där Buragovski och Bedard har samspelat och de har turats om och var den som driver upp liksom.
Ja, och sen Bertuzzi på andra kanten som ju också är en formtopp just nu.
Han
det är 3B
mål.
Där.
Två mål varje match känns det som. Ja, just det.
BBB-kedjan.
Ja. Ja, exakt. Ja, jag höll på att slänga en Bjurman där också på något sätt. Men det...
Ja, jag är inte med i
den. Nej.
Ja. Nej. Och imponerande är ju då också att backsidan ser ju väldigt skral ut på pappret. Det är inga tunga namn precis. Men
ja, tunga, de... alltså, nej det är det ju inte, men det är ju mycket talang där. Alltså draft 2:an från häromåret, Artyom Levchunov. Jag har ju hypat första runda valet Sam Rintzel också. Jag tycker Wyatt Kaser och Alex Lassic så här, det är ju stora talanger också. Men det är ju en extremt låg medelålder och backa brukar ta några år på sig att utvecklas i NHL. Och ska man verkligen...
Ja, verkligen.
Ska det verkligen hålla en liksom NHLs yngsta backsida?
Ja, men det var ju det jag menade. Ja, att de känns ju liksom inte som etablerade backar, en sort som det har sagts att man behöver. Men de har ju också tagit stor steg. Och det får man väl ge Blashill. Det måste ju... Eller hela coachstaben.
Ja, han sålde in det som hans argument för att ta över klubben som de gick igång på där i Chicago-ledningen, att han hade lärt sig, inte bara av Cooper utan av sin Detroit-tid, ett annat rebuild-lag, vad hans, liksom alla misstag han gjorde då, vad han skulle göra annorlunda nu utifrån de perspektiv han har fått efter en 7 år i en sån klubb tidigare. Så att, nej, absolut ska Blashill ha beröm också. Sen måste vi ju nämna målakten också, Spencer Knight.
Jag skulle just komma till det. Spencer Knight har ju varit ett stort utropstecken också.
Verkligen, alltså 92,6% är ju imponerande i räddningsprocentstatistiken. Och sen är den goal save above expected som jag brukar prata om. Där är han alltså etta i hela NHL på 13,3. Det är ju en enormt hög siffra så kort in på NHL-säsongen. Han är ju ganska klar etta där. Han borde alltså ha släppt in 13 fler mål än vad han har gjort. Det säger lite grann om hans målvaktsspel hittills. Nu börjar jag prata om, ska han tränga sig in där i den amerikanska målvaktskonkurrensen i OS? Han har ju varit så pass bra.
Det
så.
Ja, kanske.
Han har varit kanske, jag nämnde inte honom så mycket direkt i förra veckans awards-avsnitt, men han borde varit om den där som en av NHLs bästa målvakter hittills.
Ja, det borde ju Jake Ottinger också, det fick vi också själv.
Ja.
Sårade Dallas skrev att, som vanligt hoppar ni över Ottinger. Men då är problemet att sen dess har han inte varit så bra Ottinger. Han har precis blivit pappa, jag har honom i fantasyn och vet minsann exakt vad han går för.
Ja, och du stred ganska hårt för Ottinger, kom jag ihåg, i när vi skulle få ihop vår 50-lista till Bibeln också. Så jag vet ju att du gillar Ottinger.
Den årliga slagsmålet mellan oss.
Ja, precis. Nu ska jag komma överens.
Ja, men sen när Knight då inte spelar som mot Detroit här i helgen, då gick Arvid Söderblom in och var kanon också. Han spelade, mötte brorsan Elmer för första gången och ställde till med show och tog över 40 puckar.
Ja, det var imponerande. Då stoppade ju Elmer själv i något friläge där dessutom.
Ja, det var bra gjort.
Jag vill säga en sak till om Bedard som man ska hylla honom för. Att han har verkligen tagit den här sommaren på allvar. Tränat extremt bra och lite oväntat kanske man tycker så här att, jag menar, skridskoåkningen och farten är ju en av hans stora styrkor. Men istället för att kanske jobba på andra grejer han måste förbättra så har han försökt förstärka sin explosivitet och snabbhet ännu mer. För att bli ännu liksom snabbare i alla vändningar och alla uppåkningar och så vidare. Och det finns ju den här NHL Edge-statistiken där man kan se exakt hur snabbt de åker. Du vet. Och förra året så lyckades han aldrig komma upp i över 22 miles per hour en enda gång. Vilket är ungefär 34-35 km i timmen. Men redan i första matchen den här säsongen så passerade han den gränsen. Och sen dess har han gjort det 5 gånger till. Och förra året 0 gånger på 80 matcher. Så att det säger lite grann om vilken effekt det har fått. Och man ser ju på Bedard som fick lite, alltså det är hårt att säga så, men lite sådär, inte baststämpel, men lite besvikelse i alla fall att Celebrini är liksom, det är snarare han än Bedard som kommer ta över NHL. Men...
I så fall kommer de att vara Gretzky och Lemieux.
Ja, precis. Alltså Bedard, det märks att han har kommit i revanschsugen till den här säsongen och verkligen tränat på stenhårt och är bättre den här säsongen, tveklöst.
Ja, och så trivs han med Burra. Och det är kul att Burra efter några liksom, struliga år när det har varit mycket skador. Och det vart aldrig som det skulle riktigt i Seattle. Att han har studsat tillbaka på det här viset och gör en så väldigt fin säsong. Ja. Jag tycker att han har lagt fram, han, Marcus Johansson och Viktor Arvidsson har ju alla nu lagt fram argument för sig själva som Sam Hallam måste tänka på.
Ja. Ja, jag kommer ihåg att Burakovsky här, var det VM för 2 år sedan va? Som han var väldigt bra i VM också, så Sam Hallam har väl kanske ett gott öga till honom.
Ja. Minnesota ska vi inte prata så mer ingående om, hade vi väl inte tänkt, men Marcus Mojo måste nämnas här, för att han har ju kanons, han gjorde sin 1000:e match för bara några dagar sedan och firade med ytterligare en assist, och han har ju varit väldigt en av de som mest pålitliga poängplockare i Wild.
Ja, alltså han är väl 4-5 i svenska poängligan hittills med nästan en poäng per match. Ja. Så att, och Modio, det är också en sån där spelare som Hallam gillar och som har varit alltid bra i landslaget också. Så att jag tycker också att han blandat sig i den där striden definitivt.
Ja. Och när jag nu nämnde Arvidsson så tycker jag vi kan rikta strålkastar mot Boston Bruins också. För de går ju, även de går mycket bättre än vad vi trodde från början. Vi såg ju dem som att de hade nästan hamnat i en rebuild efter allt krångel förra säsongen. Ja. Men Marco Ström har ju uppenbarligen fått ordning på det här. De har nu 6 raka segrar.
Ja, det är imponerande. Och jag tycker Marco Ström har gjort helt rätt där, som har prioriterat defensiven.
Ja.
Anpassat sitt spelsätt ut efter det material han har. Och de är svårslagna. Och jag tycker också, om man får säga det ganska tydligt, att den här segersviten korrelerar med att Hampus Lindholm gjorde comeback efter sin skada i början av säsongen. Just så han kom tillbaka och det har blivit 6 raka segrar. Och faktum är så här, han spelar de 2 första matcherna av säsongen, sen var han borta och sen kom han tillbaka igen. Om man kollar liksom underliggande siffror med och utan Hampus Lindholm, så är det faktiskt så att utan honom, då släppte de till över 30 skott fler från slottet bakåt än framåt. Så minus 30 om man kan säga den statistiken. Men med Hampus Lindholm på isen, då är de plus 1. Det är en väsentlig skillnad med eller honom i laget.
Ja. Tyvärr är den andra Lindholm då, Elias, skadad nu. Men det säger ju också något att de har lyckats tvinna ihop den här segerraden delvis utan honom. För han är ju en viktig pjäs här.
Ja, började säsongen bra också, ska vi säga.
Ja, verkligen. Men istället då har Viktor Arvidsson startat, är hans bästa säsongstart på flera år. Gör faktiskt mål nästan varje match nu.
Ja.
Och verkar trivas väldigt bra med Pavel Sacha.
Ja, de har fått ihop 2 bra kedjor där han ingår ju i den. Eller flera bra kedjor skulle jag vilja påstå. Även den som Fraser Minten, unge centertalangen, leder i tredje kedjan där. Men absolut Arvidsson och Sacha. Och så har vi ju då första kedjan där med Pasternak och skyttekungen i laget numera, Morgan Geeky.
Ja, att han har tagit sånt steg, det hade man inte... Eller ja, det kanske du hade. Jag kanske har ägnat honom för lite uppmärksamhet.
Nej, men jag är förvånad. Han är ju lite förvånad själv. Jag förstår också. Nej, men han har ju studsat runt till lite olika klubbar. Han blev inte skyddad av Carolina i expansionsdraften. När Seattle klev in i ligan, då tog Seattle honom. Men när han sen blev... Hans kontrakt gick ut och han var RFA, så att de kunde behålla rättigheterna till honom. Då gjorde de inte det, så han blev UFA och hamnade i Boston istället. Och så helt plötsligt gjorde han 33 mål i fjol. Och så har gjort 11 redan, mer än Pasternak den här säsongen. Nu hyllas han enormt där. Jag såg att Pasternak sa att Morgan Geeky, han kan göra 50 mål i den här ligan. Och Marco Sturm sa att jag är avundsjuk på honom. För jag hade verkligen velat ha haft hans skott under min spelarkarriär. För han har alla 3 delar. Han har en quick release, att han avlossar skottet snabbt. Han skjuter hårt och han skjuter extremt pricksäkert.
Ja.
För förra året så hade han jättehög skottprocent, alltså 22% av hans skott gick i mål. Det är nästan ohållbart högt, tänker man. Men den här säsongen är hans procent ännu högre. Så att han är verkligen, när han väl skjuter, då skjuter han väldigt, väldigt bra.
Coolt. Mm. Även där har målvakterna varit bra, Swayman, men det är kanske stora mer överraskande faktorn är väl att Jonas Korpisalo har varit så bra.
Ja, precis. Lite Ullmark light från det, när de hade det där målvaktsparet en gång i tiden och kunde luta sig mot.
Ja, faktiskt. Man hittar en sån tandem igen som man kan cykla genom ligan.
Växeldra lite grann, ja precis. Ja. Exakt, för de spelar ju, Korpisalo spelar ju en hel del faktiskt.
Eller är de som kanotister, Agneta Andersson?
Ja, det var en oväntad jämförelse i dagens NHL-podd.
Jag vet inte var den kom ifrån.
Ja,
men det får ju ändå betraktas som en positiv överraskning, det här laget, eller hur?
Ja, det får man säga. Det får man säga. Sen statistiken är, när jag tittar underliggande statistik så tycker jag ändå att de kanske har överpresterat lite grann. Att jag ser lite oroväckande tendenser ändå. Men samtidigt så är ju skillnaden enormt stor när Lindholm är med i laget och inte. Så att med Lindholm i laget så är tendenserna ganska positiva även underliggande statistikmässigt. Så att,
ja. Vilken Lindholm?
Ja, precis. Men Hampus Lindholm på backsidan. För det visar ju hur mycket han och McAvoy betyder. Alltså, de var ju inte med så mycket förra året och då såg vi vad som hände.
Vad tror du rent allmänt? Du säger att de kanske har överpresterat. Tror du det är fler som har gjort det? Kommer det här att vara sustainable? Det är ju fortfarande tidigt. Man glömmer ju det. Vi kanske sitter här i mars igen och säger jaha. Det var som vanligt i alla fall.
Nej, men till exempel det lag som vi pratade om alldeles nyss här också, Chicago. Där är det väl också lite oroväckande egentligen. Alltså att Spencer Knight ska rädda 13 mål fler än förväntat. De släpper till ganska mycket Chicago ändå. Det tror jag kanske inte riktigt på, men...
Ja. Det finns en intressant aspekt av det här då, som blir liksom myntets andra sida är ju att vissa av de gamla storlagen inte precis har inlett på högsta nivå. Mm, och det är framförallt tre som står ut där vid, och det är ju då Florida, och det är Edmonton, och det är i någon mån Toronto. Och det är lite konstigt att Toronto uppför sig som dem. Det är ju så att både Edmonton och Florida, där ser man ju tydligt emellanåt att det är motivation som brister. De är vana vid att spela finaler.
Ja, de spelar Stanley Cup-final i juni liksom.
Ja, och har kanske svårt att tända till varje gång i november och oktober. Mm. Toronto uppför sig likadant, men de har inget fog för det. De har utvecklat en arrogans som de inte har någon täckning för. Och tar inte i som de ska hela tiden. Det är lite dåligt alltså.
Ja, precis. Alltså på ett sätt kan jag förstå då, liksom, att allt för Toronto handlar ju om, man är ju trötta på grundserieframgångar där, och de vann ju till exempel Atlantic förra säsongen, och så spelar det ingen roll ändå när det väl blir slutspel. Och de, i Matthews-eran så har de satt poängrekord genom tiderna för Toronto i Original Six-klubb liksom. Så det handlar ju om slutspelet, men de är väl tafatta verkligen här under hösten, och en sån som Craig Berube står nog och sliter sitt det hår han väl har. För att det är ju förbluffande vilka chanser de släpper till, och kontringar och frilägen om vartannat. Alltså.
Ja, de befinner sig faktiskt inte i något läge där det är helt självklart att de går till slutspel om de fortsätter så här.
Nej.
De måste ju få ihop en ny liksom, slagkraft utan Marner. Och de har inte ersatt Marner. Och vi sa ju visserligen då att ja, de kommer att bli ett sämre grundserielag. Men förhoppningsvis ett bättre slutspelslag. Mm. Men till att börja med måste man ju ta sig dit också.
Ja, just nu känns det inte så det. De kan inte liksom fortsätta, alltså till exempel kontringslägen emot som de släpper till då, så är de näst sist i ligan när det kommer i den statistiken. De släpper ju till enorma lägen.
Ja, det är bedrövligt. Det har man verkligen inte råd med i NHL mot de här, mot någon motstånd.
Nej, och särskilt nu när målen går upp och det är massa unga spelare som tar för sig och så vidare. De hänger inte med om man släpper till så mycket lägen.
Nej. Och vissa, ja, en sån som Austin Matthews fortsätter kännas ganska kall jämfört med vad han kan vara. William är det svårt att klaga på vad gäller produktion i alla fall. Han har ju nu, precis som Leo, har han en poängsvit av 10 matcher i rad.
Ja, precis. Och han har ju varit skadad lite också. Så han har bara spelat 13 matcher hittills. Så kollar vi poängsnittligan. Om vi liksom inte bara kollar på den vanliga poängligan utan poängsnitt. Då är det bara McKinnon som är bättre. Då är han faktiskt före Leo till och med. Så William Nylander har ju dragit sitt strå till stacken, och de har faktiskt gjort tredje mest mål i hela ligan Toronto hittills, men de har släppt in tredje flest också.
Ja, det är lite anmärkningsvärt med tanke på att Matthews inte gör så mycket. Kom ihåg att han var nära 70 mål här för 2 år sedan.
Ja. Nej, han förtjänar skit, Matthews. Han har ändå näst högsta lönen i hela NHL den här säsongen.
Det var hårt ord från Ekeliv. Han förtjänar skit.
Ja, men alltså, har man näst högsta lönen i ligan, då förväntas man ju verkligen driva laget och men vara där uppe med McKinnon och McDavid i toppen av poängligan. Men det är han ju inte. Han är 10 poäng bakom Nylander liksom.
Ja.
Och som är att missa 3 matcher.
Ja, nej, det är något som inte riktigt är som det ska. Och den här gången verkar det inte som att förra året plågade sig av en skada i en axel. Det verkar inte vara problemet.
Och handen var det väl. Men nej, precis, nu har det ju snackats så mycket om att han är i form igen, att han har inget att skylla på. Nu är det Auston Matthews 100% som är tillbaka.
Mm.
Men det ser vi inte riktigt prov på.
Nej, jag skulle vara mycket mer oroad om jag var fan till dem än om jag var Florida-fan till exempel. Florida, de gör precis vad vi har trott. De cruisar sig igenom grundserien. Och ibland, som igår kväll när de möter Vegas borta, då får de upp lite puls och då vinner de.
Ja, ja, exakt.
Och de vet vad de har att vänta som så småningom kommer in. Åtminstone är Matthew Kachuk kommer in och sen får vi se om Barkov då.
Ja.
Men varning för dem så småningom. Men vi behöver inte tänka så mycket på dem just nu.
Nej, jag tror att de ändå löser det till slut. De har också extremt fördelaktigt schema som väntar nu. De har ju haft ett väldigt tufft hittills. Men de har varit på två långa borta turnéer i väst.
Mm.
Nu är det faktiskt så att 11 av de 12 kommande matcherna är på hemmaplan. Och 19 av de 23 kvarvarande, eller 17 av de 23 kvarvarande det här året är på hemmaplan. Och vi vet ju hur starka de är på hemmaplan där, Florida. Och hittills har de ju tagit poäng i 6 av 7 på hemmaplan den här säsongen. Så att jag tror att de kommer påbörja resan uppåt i tabellen nu när de har så mycket hemmamatcher.
Ja, om inte nu så sen.
Ja.
Jag skulle inte vara bekymrad om jag var Panthers-fan. Det skulle jag däremot om jag var Oilers-fan lite grann.
Ja.
Nu har ju de viss vana av att det här laget inte fungerar första halvan av säsongen som det ska.
Nej.
Men en 1-9-smäll hemma mot Colorado, det är ändå alarmerande.
Det går inte att snacka bort hur de än har försökt där. Det är ju på hemmaplan dessutom som säger 1-9. Och det kändes som att Colorado i den matchen, alltså, de passade på att trycka in den där kniven så hårt de kunde.
Det är klart.
Alltså det var inte så att de blev av efter 6-1, utan de sköt ju, alltså, de hade mest skott på mål i tredje perioden. De liksom lättade inte på gasen, utan de försökte få det där 10:e målet till och med för att verkligen förnedra Oilers.
Ja, sen kom ju då den respons de ville ha. Till slut kom den igår mot Columbus, som låg under länge och var där med.
Mm.
Men en bra slutförsäljning där McDavid tog tag i det och gjorde 2 McDavid-mål.
Ja,
och sen så kvittering sent och avgörande på övertid av Roslovich.
Ja, ett av få nyförvärv inför den här säsongen.
Jag tror ju att det är så att de saknar 2 spelare väldigt mycket. Ja. Och det är Corey Perry och Evander Kane.
Mm.
De som ska föreställa vara liksom hårda och tuffa nu, de är inte tillräckligt bra. Trent Frederick till exempel.
Nej, det har ju varit mycket kritik kring det, speciellt efter den här Colorado-matchen då. Det var ingen som tog en fight till exempel, trots 1-9 på hemmaplan. Och att de saknade Corey Perry, som de lät gå, alltså, trots att han gjorde mest mål i laget i slutspelet. Och visst, han är 40 bast liksom, men nu gör han ju en poäng per match i Kings istället. Det var kanske ett dumt beslut. Samtidigt slänger jag in det här igen, som jag tycker att folk glömmer bort när de klagar på Oilers off-season. Det är ju att visst, lönetaket gick upp med 7 miljoner dollar och man hoppades att det skulle ge någon effekt för Oilers. Samtidigt så kickade ju nya kontrakt in för Draisaitl och Bouchard, och de höjde sina löner med 12 miljoner dollar, så långt mer än vad lönetaket gick upp. Så de hade ju extremt lite pengar att röra sig med den här sommaren, och därför blev det ju sådana budgetvärvningar som David Tomasek från SHL och kalla upp unga spelare som Isaac Howard som de trädde till sig från Tampa, eller Matthew Savoy till exempel. Det är ju också Jack Roslovic här sent. Det är liksom den typen av värvningar de har haft råd med, snarare än något annat.
Ja, så kan man se det. Men det är fortfarande märkbart att de saknar vissa spelare.
Ja.
Att de inte har lika bra ställt på djupet.
Nej.
Och sen tyckte jag det var intressant efter den där förnedringen mot Colorado. Coach Vitlöken satt och sa att jag har en känsla av att laget har kommit tillbaka från dåliga grundseriesekvenser så många gånger. Så alla, det känns som att alla just nu bara åker runt och väntar på att det ska hända av sig själv. Så. Men det kommer inte att göra, utan vi måste jobba stenhårt. Och det har vi behövt göra förut, och det måste vi inse att vi ska göra nu också.
Jag tycker lite oroväckande att, med tanke på att du pratade med Ekholm här och berättade här i podden förra veckan, att han hade sagt att vi kan liksom inte tro att det här ska lösa av sig självt. Nu måste vi verkligen jobba hårt. Och det var innan 1-9 mot Colorado.
Mm. Mm.
Så att det har ju uppenbarligen inte gett någon jätteeffekt i omklädningsrummet.
Nej. Ja, det är ju enstaka spelare som har, alltså, du nämnde ju han, Evan Bouchard där. Han har ju han är ju en bra offensiv back, men han har ju ställt till det något alldeles fel med sina felpassningar.
Han har varit ett sänke snarare den här säsongen än tvärtom.
Ja. Men så det, man utgår från att Edmonton ändå kommer till slut att bli bra, men lite oroad skulle jag vara.
Ja, och jag tycker när Edmonton är som sämst, då är det oftast målvaktsspelet som inte alls håller. Det är slarvigt backspel och de har ingen secondary scoring. Och så är det verkligen i kvadrat hittills, tycker jag, just nu. Det är McDavid och Draisaitl som gör allt. Jag menar, McDavid är ju med i toppen av poängligan. Men Skinner kastar in, det är liksom badbollar han kastar in numera igen. Och det är hönskår i egen zon.
Ja.
Nej, det är lite alarmerande.
Ett annat lag som har gått bra, som vi glömde nämna bland dem som vi har tar för lite om, är Philadelphia Flyers. De är faktiskt också på slutspelsplats nu.
Ja.
Och det känns, jag tycker jag har fått bekräftat min teori om att det här laget mådde väldigt bra av ett coachbyte. Men
ja,
de har också mått bra av att faktiskt ha haft Tortorella som coach i några år. Och blivit hårdare och svårare att spela mot. Mm. Och nu när de får en mer players coach som släpper dem fria, så bär de frukten av tårtans arbete.
Ja, men så kan det nog vara faktiskt. En som jag tycker har imponerat hittills, det är en ny spelare som inte hade Tortorella någon gång. Däremot Greg Cronin, och tycker det är skönt att slippa honom, det är faktiskt Trevor Zegras, som är intern poängkung hittills under hösten.
Ja. Mm. Ja, det är en spelare man... Jag tror ju samtidigt att Anaheim mår väldigt bra av att inte ha kvar honom.
Ja. Samtidigt tänker jag Joel Quenneville med Zegras, det hade kunnat funka också.
Nej, jag tror att det var väldigt bra för den gruppen att den där lilla clownen försvann.
Ja, jo, han är ju en väldigt speciell personlighet.
Ja, men det går ju bra nu, det är helt klart. Så att det var bra för en win-win.
Ja, precis, det verkar funka. Men Ryan Poehling kommer rätt bra in i Anaheim i en tredje, fjärde centerroll istället, som de också behövde. Så att det var nog en win-win, det håller jag med om. Samtidigt tycker jag att Flyers, de är fortfarande täta defensivt, alltså som Tortorella ville spela. Det är ju lite Tockets melodi också. Inte, han är mycket mer players coach vid sidan av, men den hockey han står för är ju ganska defensiv. Och jag tycker så här, Flyers, man glömmer bort lite grann att de har ju faktiskt väldigt många skickliga defensiva, inte minst forwards. Alltså Sean Couturier som har varit på Selke-nivå som bäst i karriären. Travis Konecny som kommer med i Kanadas trupp för att ha den rollen. Noah Cates, jättebra defensiv forward. Christian Dvorak, en gammal Tocket-favorit från Arizona som de värvar. Tyson Forster som blev en stor Tortorella-favorit. Det finns många väldigt ansvarsfulla spelare. Så att de är liksom solitt lag. Och det ser man också underliggande statistiken, att de är ett av de lagen som förväntas släppa in minst antal mål. De har släppt till tredje flest minst antal skott från slottet emot, till exempel. Så de är tajta faktiskt. Och då har de råd att ha några sådana som Zegras och Mishkov som man väntar lite på den här säsongen också. Det blir en ganska bra balans faktiskt.
Häromdagen fick Carl Grundström göra sin debut också och är nu på plats i tredje kedjan. Det är också en hard worker, ansvarsfull forward.
Ja, som jobbar hårt i en tredje, fjärde kedja och kan göra mål då också. Ja. Så är det. Jag nämnde ju Bedards off-season tidigare i avsnittet. En som inte skötte korten som Bedard, det var ju Mishkov. Han har ju fått en väldigt slö start på den här säsongen. Jag har klagat på han tidigare under hösten här. Och han har erkänt nu själv att han hade 4 månader i sträck under sommaren när han inte ens var på is.
Wow.
Och han började ju sommaren i Dubai på någon semester där med att vara inblandad i en bilolycka med hyrbilen. Och sen i slutet av sommaren så fick han någon fotledsskada som gjorde att han hade svårt att köra riktigt hårt under försäsongcampen med Flyers. Och så som sagt ingen isträning alls hemma i Ryssland under sommaren. Så att då blir det en sån här start. Han har ju, till och med Sean Couturier, kaptenen, har ju klagat på honom att visst, han har skicklighet, han är viktig för oss, men om han inte får målskyttet att stämma, då måste han ju hitta andra sätt att hjälpa oss. Och så har han inte riktigt spelat.
Så för hans del hade det varit bättre om tårtan var kvar?
Ja,
kanske. Satt lite pli på.
Ja, exakt. Han har kanske haft för fria tyglar under sommaren. De måste ha lite koll på hur han sköter sin off-season, Mishko, för att det finns så mycket hockey i den killen, men det får han inte alls ut här under hösten.
Ja. Men ändå positivt med Flyers. De är också ett av de här lagen som bryter liksom upp status quo.
Ja, precis. Och nu ska jag väl också till Mishkovs favör säga att han börjar komma igång lite nu också. Så de har ju sparkapital också. Det talar för Flyers.
Ja.
Ett lag som jag tänkte vi skulle komma in på, som vi har nämnt här under hösten, men inte så mycket. Vi har ju pratat en del om att Calgary slirar. Men St. Louis, som vi ändå hade förväntningar på inför säsongen, med Jim Montgomery. Mm. Coachen från start ju, som både du och jag gillar, men det är lite kris i St. Louis faktiskt.
Ja, jag är Ja, de är en besvikelse, det får man nog säga. Jag fick ju bilden av att de under fjolåret när Montgomery kom dit att de återvann sin identitet som hårda och svåra spelare mot samtidigt som de kombinerade med modern, kvick, explosiv offensiv. Mm. Men nu känns det som de har tappat sin identitet igen och framförallt inte, alltså jobbinsatsen är bedrövlig mellanåt.
Ja, precis. Alltså, Braden Chen är ju vansinnig kaptenen och säger att ska vi hålla på så här och inte arbeta 100% kväll ut och kväll in, då får vi ju our butts kicked hela tiden. Ja. Han var ju extremt frustrerad.
Fruktansvärt dålig match mot Washington förra veckan. Då när Ovechkin gjorde sitt 900 mål. Vi kommer tillbaka till det. Ja. Men då var de ju så jävla kassa så att Montgomery höll på att explodera efteråt. Och i matchen därpå så till och med bänkan ju
Jordan Kyrou. Bäst betalda spelaren i laget.
Mm. Ja. Så något är ju inte riktigt som det ska där. Så det finns ingen ursäkt för när man är i deras situation.
Nej. Nej, och faktum är så här faktiskt att underliggande statistikmässigt så är de lite tvärtom. De har faktiskt ganska bra underliggande siffror. De borde vara inte ett topplag, men ett lag för övre halvan utifrån bara liksom rått titta på underliggande siffror. Men på isen så lyckas de hitta sätt att förlora, dels när de blir helt utspelade som mot Washington, men i andra matcher när de är med så lyckas de förlora ändå. Här är de sistas också när de hade ledning mot Seattle. Och så ska Joel Hofer styla, alltså andra målvakten, försöka göra målvaktsmål. Det blir icing, det blir teckning i egen zon, det blir kvittering och det blir torsk på övertid istället. Det är så typiskt St. Louis just nu, de hittar sätt att förlora trots att de egentligen till och från i alla fall spelar ganska bra.
Kan du tänka dig blickarna Hofer fick i omklädningsrummet efter
den? Ja. Nej, det är inte så kul. Nej, så att jag tycker faktiskt, jag som håller på Brynäs som du vet, det gillar du inte hemma i SHL.
Det stuntar ganska ordentligt.
Ja, alltså jag tycker att St. Louis lite grann just nu är NHLs Brynäs. För att Brynäs också som går trögt i SHL, de har också ganska dåliga underliggande, eller de har bra underliggande siffror, men de lyckas hitta sätt att förlora och de har dåligt målvaktsspel och de har dåligt boxplay. Och det är precis så för St. Louis också. Bra underliggande siffror, dåligt målvaktsspel, dåligt boxplay och den här förmågan att lyckas förlora på något sätt.
Ja, det är talande också att de åkte på en sån jävla propp mot Washington som inte heller har riktigt levt upp till förväntningarna.
Nej.
De har varit lite trubbiga här i seriestarten, men mot det motståndet så spelar de ut. Och som sagt, Ovechkin fick sitt 900 mål, är nu den enda medlemmen i 900-klubben i historien. Och vad vi än tycker om honom så är ju det väldigt imponerande.
Ja, vi kastade lite skit på honom förra veckan att han bara stod på 2 mål då. Sen gjorde han inte det 900 målet bara en kväll senare, men
på vad han själv beskrev som en muffins. Det var inget klassiskt Ovechkin-mål.
Nej.
Han vispade in en backhand i öppen kasse nästan. Mm. Och jag står fast vid det. Han är ju liksom på väg ut för. Och nu när han har gjort det här också, nu är det bara defilering till pensioneringen i år.
Ja.
Och sen så byter Washington skepnad.
Ja, det var intressant det där du sa förra veckan när du hintade om att du hade hört att de kanske till och med ska byta tröjor, alltså färger och allt, alltså att det ska bli en total metamorfos.
Ja, då kommer man markera, när han slutar kommer det vara en markering om att det är en helt ny era som inleds då.
Ja, mycket spännande, men jag håller med dig där också om att jag tror inte så mycket på Ovechkin längre nu alltså. Hans roll kommer att decimeras här under säsongen.
Det var den där jakten på Gretzkys rekord och så nu jakten på 900. Nu återstår inget mer.
Nej precis. Nej. För 1000, det har vi sett med att det kommer inte upp i.
Och det är ju inget konstigt. Alltså, han är 40 år och motivation är ju vad som behövs i en 40-åring. Och finns inte motivation, då det räcker ju med att så lite liksom, kvalitetssänkning ska ske för att det ska märkas så tydligt.
Ja, 100% skriver jag under på det. Mm. Ja, men du, har du mer du vill ta upp eller ska vi gå in på vår avslutande lilla OS?
Det tycker jag. Vi känner väl att det är lite mjukstart av OS-snacket här om trupperna och så. Men det är dags att börja med det. Som jag förstår kommer de att presenteras i början av januari.
Ja,
slutgiltigt.
Exakt. Jag tror deadline för att lämna in trupperna är väl 31 december helt enkelt. Så kanske de presenteras först efter årsskiftet då. Men tiden går ju fort och vi ska gå igenom alla stora nationer ju.
Ja.
Så att vi måste börja blicka ganska snart på det. Men vi börjar i det här avsnittet kom vi fram till att kolla lite på övriga nationer faktiskt. Vad de har för NHL-spelare. För det är trots allt 12 lag med i OS-turneringen.
Ja. Om man säger att de som vi verkligen är intresserade av som kommer att bestå nästan bara, eller ja, inte bara nästan, utan i princip bara NHL-spelare så är det ju Kanada, USA, Sverige, Finland, Tjeckien i någon mån.
Ja, Tjeckien blir väl 80-90% i alla fall.
Ja, men sen har vi ju då sådana som Schweiz och Tyskland, Slovakien, Danmark, Italien.
Ja, Italien hittar vi nog inte så mycket NHL-spelare, ingen alls till och med. Jukka Jallonen i båset i alla fall.
Ja.
Största skäl.
Ja, men det är, de är ju hemmalag och så, som jag har hört Hallam säga det någon gång, de satsar extremt hårt på och gör ett bra intryck i den här turneringen.
Ja.
Och det är lite oroväckande för Sverige att det är deras första motståndare.
Ja, precis. Det kan läskig premiär alltså.
Ja.
Mot Italien i Italien. Ja, det borde de vinna såklart när man tittar på trupperna, men nej, som du säger, de har investerat i Jallonen som huvudkort till exempel. Så att,
finns det något namn du kan...
Ja, jag kan ju Damian Klara, Brynäs-keepen.
Ja.
Men om man sett den här hösten så är inte det så skräckinjagande heller kanske. Nej, så att vi
nej, men du har inga andra namn. Jag vill höra en hockeyspelare.
Thomas Larkin säger jag med fasa. Det alla brynäsare minns hans CHL-tackling 2017 när han förstörde Daniel Paes karriär. Han är med i italienska truppen. Redan uttagen faktiskt.
Men det finns inga som heter som fotbollsspelare liksom.
Det är det man vill ha.
Ja, Dinosoff.
Dinosoff, just det. Jag kommer ihåg när jag var lite intresserad av italiensk fotboll i alla fall. När jag växte upp och kollade Kanal Plus och de sände italienska matcher. Det ofta var engelska kommentatorer, i alla fall på sådana här obskyra matcher mellan Atalanta och Sampdoria som jag kunde sitta och titta på. Och det var Pezzini to Cacciatore. Jag älskar det här engelska uttalet på italienska namn.
Mm. Ja. Ja. Hur uttalar de Maldini?
Maldini.
Baggio.
Baggio.
Baggio. Del Piero.
Alessandro Del Piero.
Francesco Totti. Totti.
Ja, men Celebrini är ju lite åt det hållet också.
Ja, det är han. Franco Baresi.
Ja, det var inte där vi skulle hamna egentligen.
Nej, men det är så jag vill att de ska heta det när vi ser dem i Milan.
Franco Baresi och Francesco Totti vill vi möta i premiären.
Ja. Del Piero.
Ja,
italiensk fotboll, det är otroligt länge sedan. Men det var, på 90-talet var jag väldigt biten av italiensk fotboll.
Vilket var favoritlaget?
Juventus.
Ja. Ja.
Men jag har aldrig sett det. Jag har sett Roma och Lazio i Rom.
Ja, jag håller på Lazio för att de är ljusblå, precis som Gävle IF.
Så de är också fascistlaget.
Ja, jag vet. Min politiska agenda när det kommer till mina fotbollslag är oklar. Det är fascisterna i Lazio. Så är det, tvärtom tror jag är Marseille som jag gillar också. De är nog betydligt rödare.
Kommunisterna.
Ja. Så att det är alla möjliga. Ja, Manchester City har gillat också oligarker, så det är vad det är.
Ja. Ja, nu var det inte det vi skulle prata om.
Nej, jag tycker väl att av de övriga nationerna, om vi bortser från de du nämnde, inklusive Tjeckien då, så är väl Schweiz kanske den, det är väl den tuffaste, och Tyskland också, men om vi börjar med Schweiz så är det ju faktiskt så att kollar man på IIHF:s världsranking, då är de tvåa.
Ja,
men det
stämmer ju inte riktigt.
Nej, det stämmer ju inte, och det beror ju på att det är
massa VM från,
massa VM då, när många NHL-spelare inte varit med. Det blir ju märkliga turneringar på så vis. Men de har ju två raka VM-finaler faktiskt, Schweiz.
Mm.
Och de har ju...
Tio utespelare i NHL ändå.
Ja, så får vi se vem de har i kassen. De har några skickliga schweiziska målvakter i den schweiziska ligan. Men så har de ju Akira Schmid också då i NHL.
Ja, de har halva New Jersey Devils, eller så de har varit i New Jersey Devils. De gillar ju schweizare.
Ja, verkligen. Och de är ju redan uttagna i truppen. Alltså Jonas Siegenthaler, Nico Hischier inte minst och Timo Meier.
Mm.
Sen även
det är en bra trio.
Det är en riktigt bra trio. Det är en riktigt bra start den här säsongen också för både Hischier och Meier, vill jag säga, poängmässigt.
Ja. Och sen har de ju en som är Fiala bra.
Fiala, det är Fiala bra. Så. Och gjorde en Fiala bra match här om natten också faktiskt i Los Angeles Kings.
Ja, det gjorde han.
Kevin Fiala. Så att han verkar vara i form också. Och så har de ju Nino Niederreiter som redan är uttagen också. Och så Roman Josi som vi för Schweiz skull hoppas komma tillbaka från skada. För det är ju en ruskig härförare där bak i så fall.
Ja, det är ju faktiskt alltså en spets i det där laget. Som, de är ju farliga.
Ja, och inte långt till den italienska gränsen och till Milano från Schweiz heller. Så jag kan tänka mig att de kanske har flest bortafans på plats om det nu spelar roll.
Säkert.
För det är, de gillar hockey där i Schweiz. Och jag vill ändå nämna de andra spelarna som inte är uttagna än, men som är NHL-spelare. För det är, om man underskattar Schweiz lite grann, så tycker jag ändå att det är ganska starkt att de utanför de här redan sex uttagna spelare ändå har Pio Sutter som är etablerad NHL-spelare. J.J. Moser som ihop med Hedman i första paret i Tampa har varit en, liksom, lagets bästa back hittills. Filip Kurashev som tvåsiffrigt antal poäng i San Jose hittills den här säsongen. Liam Bischel, högt draftval, gamla Rögle-spelaren som gör det bra nu i Dallas. Så att det finns hyfsad bredd också, utöver spetsen, tycker jag.
Absolut. Alltså, fyller man på, jag har ju ingen som helst koll på svenska spelare i Europa. Är det någon som spelar i Sverige? Nej.
Ja, det är han Dominik Egli som ju är en toppback i Frölunda som leder SHL. Så det är också ett ganska bra namn ändå, får man säga. Och schweiziska ligan är väl kanske den bästa europeiska ligan. I alla fall topp 2, topp 3. Och det består ju av en hel del schweiziska spelare, för de har ju utlandskvota. Och jag menar, vi har sett de här VM-turneringarna när det har varit mycket schweiziska ligan schweizare som har spelat, att de står sig bra. Så att, nej, Schweiz är en outsider i den här OS-turneringen.
Absolut, det känns ju som de är bäst av de mindre spektakulära lagen.
Ja. Och det näst bästa laget i så fall, det är väl Tyskland då, för där har vi ändå ruskig spets.
Ja, de har en femma kan man säga, med riktigt jävla bra spelare.
Ja, alltså dels har de ju en målvakt då i Philipp Grubauer som inte är jättebra, men det var det i alla fall. Det är i alla fall en NHL-keeper på gränsen. Sen Moritz Seider på backen och sen då framåt, inte minst då Leon Draisaitl och Tim Stützle.
Och J.J. Peterka.
Och så J.J. Peterka nämner jag inte ens.
Nej.
Ja.
Ja. Ja, det är ju, den kedjan är inte att leka med. Det är ju en kedja som skulle platsa i de flesta faktiskt nationer.
Ja, verkligen. Verkligen.
Draisaitl ska gå in i alla lag.
Ja, i en första kedja i alla lag i princip.
Ja, faktiskt.
Ja. Ja, nej, så att, och sen finns det ändå Nico Sturm och det finns Lukas Reichel och ja, hyfsat etablerade NHL-tyskar utöver de givna storstjärnorna liksom.
Ja, men hur är hemmaligan då? Jag tycker man hör mindre och mindre om tyska.
Ja.
Tyska ligan var ju rätt okej förut.
Ja, den är väl okej nu också. Nej, det är väl ingen jättestark utveckling kanske. Däremot så vill jag ändå hylla dem lite grann, för att 2014, då låg de på 13:e plats på världsrankingen. Och då tog förbundet ett stort omtag. Och iscensatte ett projekt som heter Powerplay 26. Där 26 stod för OS 26. Då de skulle liksom, ja, målet var att vara en medaljkandidat då. Och riktigt så långt kanske man inte ska dra det, men från 13:e plats på världsrankingen till 7:e nu, och med storstjärnor som, utöver Draisaitl som gick trea draften just 2014, till att fylla på med Stützle, Seider, Peterka och andra stora talanger, så nog har de alltså massa andra åtgärder där i förbundsmässigt liksom, som har gett effekt i alla fall. Så Tyskland är en spelare nu i alla fall lite grann i hockeyvärlden, till skillnad från när den var lite på botten där för drygt 10 år sedan.
Den stolta hockeynationen Slovakien har inte riktigt hängt med i utvecklingen heller, va?
Nej, där tycker jag att det är lite kris.
Ja.
Alltså visst, de hade ju en draft det här om året i Juraj Slavkovski och Simon Nemets och sådär. Så de slog ju faktiskt i den senaste OS-turneringen Sverige i bronsmatchen, utan NHL-spelare visserligen, men ändå stark. Då var ju Slavkovski dominant, till exempel.
Ja, alltså i... Ja, just
det. Ja, den i Kina. Peking då.
Ja, men det var ju...
Det är ju vad det är.
De slog dock, när de var bra på riktigt, så slog de ju Sverige i kvartsfinalen i Vancouver 2010.
Ja,
det var ju Chara och Hossa och kompani.
Just det, precis. Ja, det är ju inte det, Slovakien är ju inte kvar längre, men lite så här historiskt läskig motståndare för Sverige.
Ja, det känns så.
Thomas Tatar var ju den som sänkte Sverige med Team Europe-tröjan på sig 2016 också.
Just det, just
så det är mycket slovaker som har sänkt svenskar genom åren.
Men ska vi möta dem?
De är med i Sveriges grupp förstås.
Ja.
Men på pappret så är det ett svagt slovaker nu. Alltså. De som är uttagna hittills av de sex första, det är alltså Erik Cernak i Tampa backen, det är Martin Fehervari backen i Washington, det är Simon Nemets backen i New Jersey, Jura Slavkovski forwarden i Montreal, Martin Pospisil, skadad forward i Calgary, och så är det ju då gamle Thomas Tatar som inte ens är kvar i NHL utan spelar i Schweiz nu.
Ja, just det.
Så det säger lite grann ändå. Det där är ju inte lika bra som Schweiz eller Tyskland.
Nej. Nej.
Nej. Inte en enda målvakt i NHL heller kan vi säga.
Sen har vi våra stolta grannar och då önskar du att jag sa Norge, men det säger jag inte för de är inte med till er sorg.
Det är fucking Danmark slog oss igen. Säger norrmännen. Det är lite Sverige-Finland-känsla på rivaliteten i hockey mellan Danmark och Norge. I alla fall de som är intresserade av hockey i de två länderna. För att det är ofta de som gör upp om sista platsen och kommer till OS.
Ja.
Sådär va. Men det var Danmark som drog längsta strået här till denna turnering.
Ja, de är ju lite uppsving. De hade ju en sensationell VM-turnering också.
Mm.
Inte så jättemycket folk i NHL precis. Det är väl tre. Det är Ehlers och Eller och Björkstrand.
Ja, och Anders känner kassen då.
Ja, just det. Ja, dansken. Himself. Mm.
Men alla, jag tycker ingen av dem är i form just nu. Lite oroväckande. Nej. För Danmark. Alltså Andersen håller på att tappa första spaden i Carolina. Ehlers har sett att du har droppat i fantasy till och med. För
ja, jag tröttnar på. Ja. Han var nere i 12-13 minuter per match. Så det har man inte råd.
Nej, han gör ingen succé hittills i Brindamores system som jag trodde skulle vara som handen i handsken.
Det är väldigt svårt, helt uppenbart, att komma in där.
Ja.
Nu har vi sett honom, Gensel och Rantanen inte fit. Vad fint. Förlåt.
Jag har överseende med det.
Nu höll det på att bli dåligt.
Men jag låter det passera.
Passa in.
ja, precis. Du ska inte böja det engelska ordet till svenska. Det blir
jag var på väg. Usch, usch. Harry Kagaret alldeles.
Ja. Men, och så är det Jonas Rönnbjerg i Vegas. Men han har inte fått spela något i Vegas hittills. Uttagen redan. Och så är det en Österrike, alltså Jesper Jensson Åbo i Klagenfurt i Österrike är redan uttagen också, så det säger väl lite grann om danska laget. Men som sagt, de slog hemma i Jyske-boxen där i Härning.
Så
slog de ju Kanada med Celebrini, med McKinnon, med Crosby.
Ja, det var en dejlig kväll.
Ja, verkligen. Och HV-keepen Fredrik Dichov stod ju på...
Då var det stämning där inne.
Då var det stämning i Danmark. På Jylland.
Ja.
Ja, så att Danmark, ja, de har visat att underskattar man dem så kan man åka på det.
Ja. Mm. Men det blir tufft i OS. Du slår dem inte Kanada.
Nej, det har jag väldigt svårt att se. De har ju förvarnats nu också.
Ja.
Så att, sen det sista laget vi kan nämna, Frankrike är inte så mycket att prata om. De har Alexander Tessier i St. Louis och de har Bellemare fortfarande.
Är Österrike med?
Nej, men Lettland kan jag ju nämna.
Ja, det har vi ju inte så bra erfarenhet av de lagen från
Baltikum.
Baltikum.
Nej, det är lite läskigt. Och faktum är att de har ju bra målvaktsspel i alla fall. Elvis Merzlikins har ju varit oväntat bra den här hösten i Columbus och inte minst Arthur Silovs.
Just det. Just det.
Som har erfarenhet av att knäcka Sverige i alla fall i VM-turneringar. Gjorde ju så i Lettland mot Tre Kronor 2023. Det var väl Hallams första turnering där Lettland slog ut Tre Kronor i kvartsfinalen. Och då var det nästan ännu bättre stämning i Lettland än vad det var i Jyskeboxen. Alltså. Det var ju otroligt drag där i Lettland.
Men de här lagen, det blir ju mer som, alltså de växer ihop som lag. Det spelar nästan ingen roll vilka individerna är. Och ofta är de spelar de ju så satans defensivt så de är svåra att spela mot bara därför.
Ja, jag kommer ihåg någon OS-turnering där han, vad heter han? Gudlevskis stod på huvudet mot Kanada och räddade 60 skott eller vad, och de vann i förlängning tror jag Kanada. Så att vi vet ju att de här...
Och jag minns Norge, Kanada i Vancouver. Det var något liknande liksom.
Ja.
Det var det första gången man såg Zuccarello, var förtjust i honom.
Just det.
Zucca.
Zucca, ja. Ja, det är tråkigt att han inte är med i VM. Eller OS den här gången. Men jag kan säga Lettland också. De får ändå ihop sex NHL-spelare som redan är uttagna. Det är Merzlikins och Silovs. Och så är det Uvis Balinskis. Lite marginalback i Florida Panthers. Och så är det Semgus Girgensons i mitt Tampa Bay. Och så är det Theodor Blugers i Vancouver. Mm. och Sverigebekantningen Rodrigo Abols i Philadelphia.
Var han spelar i Sverige någonstans?
Både Örebro och senast Rögle. Fick NHL-kontrakt som nästan 30-åring.
Mm. Ja, ja. Men det finns ju, i alla de här lagen finns det kvalitetsspelare. Det kan vi konstatera.
Ja, jo, precis. Det är väl exakt. Det är bara Italien och Frankrike som man kan räkna bort totalt. Men alla andra lag kan man åka på en mina mot. Alltså.
Ja, men du vet när Italien nu tar in Del Piero.
Ja, just det. Det hade jag inte med i beräkningen.
Baggio.
Ja, när Baggio kommer där liksom, alltså i slutet av matchen liksom, när det står 1-1, alltså, då är han Silvas alltså. Och så bara reser sig på backen liksom, ska man försöka ta sig förbi och din och så till kassen, det är ju helt inte omöjligt alltså.
Då blir man kapad.
Ja, ja.
Så ja. Att, ja. Ja, men en skön start ändå på vårt OS-tugg det här. Jag tror att det kan vara så att vi hamnar i Tjeckien nästa vecka.
Ja, spännande. Ja, vi tar Tjeckien då. Jag kan nämna redan nu grupperna, om ni inte har koll på dem, så är det ju första gruppen Kanada, Tjeckien, Schweiz, Frankrike. Känns som att det står mellan Tjeckien och Schweiz där om andra platsen. Sen har vi Sveriges grupp med Finland, Slovakien och Italien. Och så har vi den sista C-gruppen med USA, Tyskland, Danmark, Lettland.
Mm.
Där har vi
det. Ja. Och det är ju en nation då som inte får med på goda grunder, och det är Ryssland.
Ja.
Låt oss säga att de skulle få ihop ett jävligt bra lag.
Ja, det hade varit något att sätta ihop de kedjorna också. Det är ju
läskigt. Ja, Kaprizov och
Kucherov.
Kucherov. Malkin.
Ja.
De här två powerforwardarna i Columbus.
Ja, Marchenko och Voronkov ihop med en center där.
Panarin.
Panarin, ja. Ja, det är
Demidov.
Ja, ja.
Ja.
Jag börjar få upp lite en sån som Sergej sig på backen nu också. Och målvaktssidan, för att inte tala om den då.
Ja.
Ja.
Ja, ja. Men det får vi vänta på att världen blir bättre.
Ja, då får Ryssland vara med i så fall då. Men inte nu.
Nej. Ja.
Vi säger så.
Ja, det här har varit väl ett bra avsnitt. Och fler följer. För att det här är som sagt bästa säsongstarten på år och dag.
Ja, det känns inte som att vi nödvändigtvis brukar komma upp i långt över en timme i november när vi sitter och tuggar mitt i, när lunken har börjat, men det här blev matigt för jag har mycket att prata om, och det blir säkert likadant nästa vecka.
Det blir det säkert, och nu ber jag att få önska alla som ska på Globen och se på NHL-hockey i helgen mellan Pittsburgh och Nashville, ha en riktigt fin upplevelse. Hoppas det blir riktigt bra, att ni njuter av Sidney Crosby, som det lär väl vara hans sista besök i Sverige.
Det är det
som
nog,
hockeyspelare.
Ja.
Och så ta in det och njut. Det är fantastiskt.
Ja, det ska jag faktiskt passa på att göra också. Det blir nog sista gången jag ser han live.
Ja, och själv ska jag nu äta lunch, och sen ska jag börja bespetsa mig på kvällens tidiga seriefinal.
Ja.
McKinnon versus Leo Carlson.
Oj. Det är en kamp om första platsen i poängligan. Inte, ja. Och dels för lagen i toppen av tabellen också. Så att, oj.
Ja.
Vi säger så. Och jag säger så här då, att ja, hej helt enkelt.
Woof woof.
Hallå.
Alex Chiasso, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kohl, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, time, speed, so
hallå.
One, two, time, speed, so
hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so
hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.